Norwegian.
En sorgeceremoni i Kabul idag för vicepresident Mohammad Fahim, tidigare en av landets mest fruktade krigsherrar som slogs mot Sovjet och talibanerna, sen blev politiker och också en av landets förmögnaste män. Han dog av sjukdom igår.
Den 10 mars 2014 sände Sveriges Radio det reportage som ska bli journalisten Nils Horners sista. Morgonen efter skjuts Sveriges Radios erfarne utrikeskorrespondent till döds på öppen gata i Afghanistans huvudstad Kabul. Ett brutalt mord som ingen har gripits, åtalats eller dömts för och som skakade den svenska journalistkåren. Hur minns kollegorna Nils Horner? Hur påverkade mordet säkerhetsarbetet på Sveriges redaktioner? Och hur är det att jobba som journalist i Afghanistan idag? Jag heter Siri Hill.
Och jag heter Erik Larsson.
Och det här är Pressfrihetspodden.
Fan.
Varmt välkomna till Pressfrihetspodden som vi idag gör till minne av journalisten Nils Horner. Här hörde vi Sveriges Radios vd Silla Benke som berättar om när hon fick beskedet om att Nils Horner hade skjutits. Och idag den 11 mars 2024 så är det ju exakt 10 år sedan vi nåddes av nyheten om att Nils hade skjutits till döds. Erik, jag tänker på det här mordet på Nils Horner. Det har ju verkligen gjort starkt intryck på väldigt många. Det är många som minns liksom exakt vart de befann sig, exakt vad de gjorde när vi nåddes av den här nyheten. Kommer du ihåg hur det var för dig?
Ja, det var ett jättestarkt minne. Jag var ute på reportageresa, skrev om EU-valet då och satt på en buss mellan Thessaloniki och i Grekland och Sofia i Bulgarien och lyssnade på radio och fick höra om det här. Och det var så obegripligt på ett sätt. Och samtidigt begripligt. Eftersom jag under så många år hade hört Nils röst och följt hans rapportering från en massa olika länder. Så visste jag ju att han var, det kändes alltid som att han var i världens centrum. Där saker och ting hände. Och man förstår ju att det var farligt på något sätt. Det drabbade mig hårt. Det var nästan chockerande att höra.
Mm. Jag kommer också ihåg hur det var. Jag jobbade ju inte som journalist då, utan jag gick på journalisthögskolan i Stockholm. Men jag kommer ihåg att det var det enda som folk pratade om på journalisthögskolan då. Alla föreläsare, alla lärare, alla studenter, att det var verkligen, och att folk var så otroligt chockade över att den här väldigt erfarna korrespondenten hade råkat ut för det här. Och på något sätt så blev det också som att det här med att, som man alltid fick höra när man gick på journalisthögskolan, att branschen är tuff, det hamnade på något sätt i ett helt annat ljus. Att branschen är inte bara tuff, utan den kan också innebära att man dör, man blir mördad liksom.
Mm.
Så det var också otroligt starkt, kommer jag ihåg. Men jag funderade lite på det här med Nils Horner och hans journalistik och vad som utmärkte honom. Du var ju inne på det.
Men det var just det att han utgick ofta från vanliga människor och det vanliga människors berättelse. Och det där är ett journalistideal som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Att man börjar någonstans på gatan, man börjar med den enkla berättelsen. För i den här enkla berättelsen kan man berätta om någonting som är mycket större. Och det är ju klart att i någon faktisk mening så var kanske Nils Horner inte alltid i världens centrum där det hände. Men med hans röst och hans sätt att skildra så fick man intrycket av att det är där de viktiga sakerna händer. Och sen så var det ju så att han hade en fantastisk förmåga liksom att alltid råka befinna sig på de platserna där det hände viktiga saker. I Myanmar under upproret där till exempel, i Afghanistan precis under rätt tidpunkt. Så han var ju en väldigt resande journalist, vilket jag också tyckte var väldigt bra, väldigt viktigt att höra. Det är ju inte alla som far runt på det sättet som han gjorde, och det var ett väldigt viktigt jobb han gjorde.
Mm. För mig också som håller på med radio så är ju det väldigt signifikanta för honom hans röst. som jag tycker också hade en sån förmåga att tränga igenom sår och liksom brus i bakgrunden och sådär. Jag lyssnade på något inslag när han hade tagit sig in i Irak via Kuwait och via Röda Korsets hjälpsändningar och står där och rapporterar när hungriga människor plundrar de här bilarna eller lastbilarna, och man hör att allt det här pågår i bakgrunden, och sen hör man Nils Horners röst som bara tränger igenom allt och beskriver för oss vad det är som händer. Det är otroligt skickligt gjort. Det är inte bara vi som har minnen att dela med oss av gällande Nils Horner. För innan det här avsnittet så hörde vi av oss till flera utrikesjournalister och korrespondenter och bad dem att svara på hur Nils Horners död påverkade dem och deras arbete. Och vi kan lyssna på några röster. Först ut så har vi Therese Christiansson som är TV4s Mellanöstern-korrespondent.
Mordet på Nils Horner har påverkat mig på flera olika sätt. Först och främst såklart så förlorade hela journalistkåren en otroligt viktig journalist och företrädare. Men också för att mordet på Nils skedde i just Kabul, där jag själv har bott i många år, där jag har träffat Nils förut och har gått på de där gatorna där mordet skedde många gånger, både före och efter. Och jag tänker på Nils varje gång jag är på plats där och tittar mig faktiskt alltid numera ofta över axeln innan jag inleder en intervju eller gör en påa. Men jag känner väl kanske framförallt vikten av att vi journalister kan och får och vill fortsätta det otroligt viktiga jobb Nils gjorde med att vara ute på fältet bland folket. Och fortsätta där hans liv fick ett allt för tidigt slut.
Mordet på Nils Horner i Kabul 2014 förändrade hur vi tänkte kring säkerheten för utsända reportrar på Svenska Dagbladet. Det ledde till en högre medvetenhet om risker och en bättre säkerhetsanalys inför eventuella resor. Jag var utrikeschef 2014 och minns att vi stoppade ett par frilansare från att göra planerade resor. Helt enkelt för att vi tyckte att riskerna var för stora. De fick ändå full betalning för de jobb som vi hade beställt. Sen dess har vi varit betydligt mer försiktiga när vi skickar reportrar till konfliktområden. Det betyder inte att vi avstår helt från det, men vi ser till att skaffa oss bättre koll på säkerheten både före och under resan. Det är i grunden bra, men leder också till att vissa jobb inte blir gjorda.
Och jag kände på en gång att nej, inte han. Nu får vi inte höra om hans röst, nu får vi inte höra just med ögonblicksskildringar något mer. Och eftersom jag då satt med i styrelsen för Reporter utan gränser och för att jag själv har varit på plats i många oroshärdar, så det är klart att det här fick ju mig att börja reflektera. Ja, vad får det här nu då för följder?
Här hörde vi också Jesper Sundén, Mellanöstern-reporter på Svenska Dagbladet, och Urban Hamid, frilansjournalist som bland annat har bevakat Afghanistan och är styrelsemedlem i RSF Sverige. Erik, det här med följder som Urban nämner ska vi ju återkomma till, men först tänker jag att vi ska prata lite om Afghanistan.
Mm.
Hur ser situationen ut nu?
Om man tittar på pressfriheten så är det ju katastrofalt. Det är visserligen så kan utländska korrespondenter jobba i Afghanistan idag. Men de inhemska journalisterna, de lokala journalisterna har det riktigt tufft. Och det har blivit väldigt hårt efter talibanerna tog över 2021. Och bara för att ge några exempel och några siffror så kan man säga att 2021 innan talibanernas maktövertagande så fanns det 547 registrerade medier. Och nu är det knappt hälften kvar. 2021 så fanns det också 11 000 journalister. Nu har två tredjedelar övergett sitt yrke. Och det är såklart kvinnorna som har drabbats värst. 80% av kvinnor, så de som jobbade, kvinnliga journalisterna, har slutat sitt jobb. Så det, man kan knappt prata om någon pressfrihet i Afghanistan idag längre. Jag pratade nyligen med Magda Gad som skriver för Expressen, och hon befinner sig just nu i Afghanistan. Och jag tänkte att vi kunde höra lite grann vad hon säger om läget där.
Jag har aldrig haft några problem faktiskt i Afghanistan, vare sig före eller efter talibanerna tog över. Men jag är också i en privilegierad position naturligtvis eftersom jag är utlänning. Före talibanerna tog över, precis par år innan där så, så var det ju jättemånga afghanska journalister som mördades, och många kvinnliga afghanska journalister som mördades. Det var ju en kampanj mot journalister i Afghanistan, men det var ju inte riktat mot oss internationella alls då. Och nu efter talibanövertagandet så är det klart att det finns ingen pressfrihet alls för afghanska journalister. Det är ju jättemycket tidningar och radiostationer och sånt som har lagts ner. Och också sådana som hade stöd av USA, som ja, alla de är nedlagda. Och de som är kvar jobbar ju under censur, givetvis.
Ja, och Magda Gad, hon beskrev också hur situationen i Afghanistan har förändrats på lite olika sätt faktiskt. Hon tyckte att det var anmärkningsvärt att många av de afghaner som hon pratade med inte ville ha tillbaks den USA-ledda regeringen som tidigare fanns, utan man var väldigt missnöjd med den regeringen som man ansåg var väldigt korrupt och stoppade pengarna i egna fickor och så vidare. Så där, va?
Att man inte satsade på att investera i landet.
Exakt. Mm. Och samtidigt så har ju villkoren försämrat drastiskt för kvinnor som inte har rätt till utbildning och inte kan röra sig lika fritt som tidigare. Så det har ju varit väldigt stora förändringar såklart sedan talibanerna tog över makten.
Jag tänker på det här med, som du nämnde, med att det är så otroligt många kvinnor som har lämnat journalistyrket. Är det, har de gått i exil eller finns de kvar i landet? Vi såg ju alla de här bilderna när talibanerna tog över. Folk som hängde sig fast på flygplan och försökte ta sig därifrån.
Många har ju slutat sitt jobb, och sen så många av de kvinnliga journalisterna har ju också lämnat landet. Bland annat genom vår hjälp, alltså Reporter utan gränser, som har bidragit till att få ut kvinnliga journalister så att de har kunnat ta sig ut. För de har ju varit otroligt hårt ansatta av talibanerna såklart.
Mm. Magda Gad har ju varit i Afghanistan flera gånger sen 2014. Vilka konsekvenser upplevde hon att mordet på Nils Horner har fått?
Nej, men hon är ju, som andra har varit inne på här tidigare idag, att det ledde till att den svenska bevakningen av Afghanistan har blev mindre omfattande helt enkelt.
Vi kan ju lyssna på en bit till från din intervju med henne.
Det var ju väldigt sorgligt och sätter fingret på hur utsatta vi är. Och strax före det mordet på Nils så hade också mina kollegor och vänner, Niklas Hammarström och Magnus Falkehed, blivit kidnappade i Syrien. Niklas är också en väldigt nära vän till mig, så det var ju väldigt ångestfrånkallande, och det är svårt när någonting sånt händer. Just den där tidsperioden så var det ju flera, om vi säger, incidenter med svenska journalister. Först var det ju Magnus och Niklas som blev kidnappade i Syrien. Och sen hände mordet på Nils, som naturligtvis var ett väldigt hårt slag för Sveriges Radio. Jag vet att Sveriges Radio skickade ju ingen hit alls efter det. Man fixade väl en törn där. Men sen också var det väl 2016 som Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen blev skjuten också i Irak utanför Mosul. Så att där blev det också, som jag förstår, att de blev försiktigare då, inte skickade in någon i striderna i Mosul efter det. Så det var flera incidenter där, och det påverkar ju den svenska journalistiken naturligtvis på ett negativt sätt.
Ja, som vi hörde så nämnde hon bland annat Paul Hansen. Han klarade ju det. Och om man ska göra någon sorts tillbakablick så var det ett omtalat fall i Chile 1973. Då den svenska kameramannen Leonardo Henrichsen filmade sin egen död under kuppförsöket i Chile där. Och i april 1979 så dödades Expressens reportern Arne Lemberg och SvD-medarbetaren Carl Bergman av diktatorn Idi Amins soldater i Uganda. Och sen har vi Göran Aspring som var en frilansfotograf som dödades i Eritrea 1983. Och i Afghanistan 2001 så rånmördades Ulf Strömberg som var fotograf på TV4. Och sen har vi, precis som Magda Gad nämner, frilansfotografen Martin Adler som sköts till döds i Somalias huvudstad Mogadishu när han bevakade en demonstration där 2006. Och vi har ju Kim Wall också som mördades under ett reportage på en ubåtar. Det finns flera journalister som har råkat illa ut.
Det var ju personligen ett mord som drabbade mig väldigt hårt. Både för att Kim Wall var kvinna men också i samma ålder som jag. Och jag vet att jag har också vänner och bekanta som kände henne väldigt väl. Så det var någonting som vi pratade väldigt mycket om då. Och just att det var en sån fruktansvärt brutal följetong i medierna, kommer jag ihåg, kring den händelsen när man inte visste vad det var som hade hänt. Och, det var otroligt skakande, kommer jag ihåg. Men jag funderar på det. Du nämner ju flera svenska journalister här som har råkat illa ut. Finns det några likheter mellan de här situationerna? Eller är det bara att de så att säga har inom situationstecken varit på fel plats vid fel tillfälle?
Ja, och kanske på farliga platser. Det är väl kanske det som är den närmsta likheten. Liksom så här. I Nils Horners fall, det var ju väldigt svårt att förutse. Han befann sig ju visserligen i ett farligt land, i en farlig plats, i en utsatt region. Men det var väldigt svårt att förutse att de här morden skulle inträffa, helt enkelt.
Nu har vi pratat mycket om svenska journalister som har råkat illa ut i tjänsten och det ska vi ju fortsätta med. Men kan vi säga någonting också om hur det ser ut globalt?
Ja, men om man jämför det till vad som har hänt sen Nils Horner mördades så har ju pressfriheten i världen blivit allt sämre. Mm. Det är färre länder som har en bra pressfrihet och det här hänger ju ihop med att vi ser att demokratiutvecklingen i världen har blivit sämre. Och många av mer auktoritära länderna ger sig såklart på medier och den fria åsiktsbildningen för att kväsa oppositionen. Det ligger i sakens natur. Och så att pressfriheten har blivit klart sämre sen dess. Och idag så präglas ju pressfrihetssituationen väldigt mycket av den krig som pågår mellan Israel och Hamas och Rysslands fullskaliga attack på Ukraina 2022. Så mycket av de pressfrihetsfrågorna präglas av det. Men också av hur vi ser hur sociala medieplattformar får ett allt större inflytande. Vi har ett år där det kommer att vara väldigt, väldigt många val runt om i världen. Och under de här valen så kan vi förvänta oss flera propagandakampanjer, mer desinformation som sprids. Och det är kopplat till en stark växande AI-utveckling där det blir väldigt lätt att producera propaganda helt enkelt. Sen är det ju så, vi ser en trend där många journalister har dödats eller skadats trots att de har haft pressvästar på sig. Och det är ju extremt oroande att journalister som arbetar i krigssituationer förefaller vara allt mer utsatta idag. Det som är lite intressant är ju trots det här, trots den allt försämrade situationen för journalistik så har det faktiskt blivit så att det är färre journalister som har dödats i tjänst. De senaste 10 åren.
Vad handlar det om då?
Nej, men det handlar nog om flera olika saker. En förklaring är att redaktioner och journalister har blivit bättre på säkerhetsarbete. Jag tror att man har blivit mer medvetna om det. Men det kan ju också handla om, vi ser ju också att det kan handla om självcensur. Att man kanske inte gör de jobben som kanske vore relevant att göra på grund av de stora säkerhetsriskerna. Så det finns flera olika förklaringar till att det har blivit så.
Det finns ju något sånt mörker i när man tänker också på att de här morden på journalister i värsta fall eller bara att journalister på olika sätt råkar illa ut i tjänsten, att det också på något sätt är ett tecken på att makthavare och auktoritära regimer har insett hur viktiga oberoende journalister är. Det finns ju ingenting som är positivt med att människor mördas eller far illa, men det finns en paradox där tycker jag. Att man från auktoritära regimers håll har lärt sig att det är så här man kan göra.
Absolut.
Det är ju fruktansvärt att tänka på. Alltså. Men jag tänkte vi ska prata mer om just det här som du säger med hur redaktionerna har arbetat med sina säkerhetsrutiner efter Nils Horners död. Och för en tid sedan så åkte jag till Radiohuset här i Stockholm och pratade med Sveriges Radios vd Silla Bänke om det här. Och vi skulle kunna höra på en längre intervju med Silla Bänke.
Vi har rutiner för det vi kallar högriskresor. Och då fungerar det så att korrespondenten själv gör en värdering. Varför ska jag åka dit? Vad är det publicistiska syftet med att jag ska vara där? Vad är det för journalistik jag ska göra? Först måste man liksom kunna motivera det. Och sen gör man sin egen säkerhetsanalys. Alltså, vad måste jag tänka på med att åka dit? Vad ser jag själv för säkerhetsproblematik? Och det är klart att vissa av våra korrespondenter, ju längre de har varit med, ju mer rutinerade blir de. Så de ser ju det mesta själva med öppna ögon. Så. Men det ska man lista, och man ska också förklara hur man tänker sig då att hantera de här riskerna. För att ingenting är ju riskfritt på det sättet om man åker till ett högriskområde, utan det viktiga är ju att man är öppen för att det finns risker och har någon plan för hur man tänker sig att hantera dem. Sånt skedde ju även i det här fallet. Sen har vi det så att det går till liksom utrikeschefen som gör sin analys, och sen så går det till numera också säkerhets... Vi har en säkerhetsansvarig för våra korrespondenter som gör sin analys, och vi är med i ett stort nätverk där alla stora bolag finns i världen som heter INSI, som ett litet bolag med säte i Storbritannien där alla är med. BBC, CNN, Reuters och vi. Och där delar man ju liksom säkerhetsinformation med varandra, vilket innebär att vi har ju tillgång till väldigt, väldigt mycket kvalificerad säkerhetsanalys när vi tittar på de här resorna. Och det har vi en person som är ytterst ansvarig för, våra korrespondenter. Sen nu för tiden då så får jag de här analyserna till mig som vd och läser alla, och är väl den egentligen numera som har yttersta säg. Får personen åka eller inte åka? Riktigt så jobbade vi inte då när ni åkte, men nästintill. Och det var nog inget fel på analysen. Egentligen så var det ju så här att jag menar, det var ett val i ett land där det inte är helt okomplicerat. Men han gjorde ju inga konstiga grejer egentligen när han var där, utan han gjorde valbevakning, och när han mördades, det var ju på en så att säga relativt ändå säker gata i Kabul. Så det var ju inte ens så att han var på fel plats egentligen på det sättet. Ibland kan man ju hamna i skotteld eller i en situation som eskalerar eller så, men så var det ju inte. Han var på en relativt lugn gata och det gick upp två människor bakom honom och sköt honom i huvudet. Det är liksom svårt att parera.
Kan du inte beskriva när och hur du får veta att Nils har dött?
Jag är faktiskt i det här rummet som vi är nu, därför att det var ju en tidig morgon. Och det slumpade sig så att vi skulle ha ledningsgrupp den dagen, och ledningsgruppen är i rummet bredvid här. Så det var precis innan jag var här och skulle hämta mina papper och liksom gå in på ledningsgruppsmöte. Då ringer våran säkerhetsansvarige och säger, var är du någonstans? Jag säger, jag är på jobbet. Okej, det har hänt någonting fruktansvärt. Och sen säger han då att vi har fått ett samtal till det som är våran utrikesdesk, där en person hävdar att Nils är mördad. Den som ringde var läkaren på sjukhuset till vår utrikesdesk.
Minns du vad du tänkte när du fick veta att det faktiskt var Nils?
Ja, det minns jag. Det har jag sagt ett antal gånger också. Jag tänkte, fan, fan, fan.
Det är ju anmärkningsvärt, tänker jag, att Nils Horner, som var en så otroligt rutinerad korrespondent och som kände Afghanistan och Kabul väldigt, väldigt väl, blir ändå utsatt för det här attentatet. Vad tänker du, hur kunde det gå så snett?
Ja, om jag hade det svaret, det är klart att jag under alla dessa år grubblar på det. För det är ju precis som du säger, han var rutinerad, han var i ett land där han har varit många gånger. Han hade gjort tillsammans med andra en jättebra säkerhetsanalys. Det var helt rimligt att han var där, även om som sagt vi är ibland på ställen där vi vet att det inte är riskfritt, och det måste man vara. Han var inte i ett farligt område, det var inget tumult, han var inte nära en gräns, han gick inte på någon mina. Utan två personer går upp och mördar någon genom att skjuta personen i huvudet. Det är klart att vi alla undrar, varför då? Och vi har inget svar på det.
Nu har det gått 10 år sedan det här inträffade. Finns det några lärdomar som du har tagit med dig?
Efter Nils har vi ju ännu mer gått igenom våra rutiner och sett liksom, hur gör vi bedömningar, kan vi göra det ännu mer professionellt. Vi gick med i INSI, vilket gör att vi tar del av ännu mer information. Och jobbar, jag tycker att vi jobbar extremt strukturellt och liksom genomtänkt kring våra utrikesresor. Och sen är vi ju såklart väldigt noga när vi rekryterar. i att folk förstår vad det är för jobb. Och jag brukar säga att alla korrespondentjobb är ju inte lika farliga såklart, och då får man ju liksom fundera på, har vi rätt person på rätt plats och vilka skickar vi var och sådär.
Det var ju flera svenska nyhetsmedier som efter mordet på Nils Horner valde att blåsa av uppdrag till Afghanistan bland annat. Apropå det här med medieskugga, vad tänker du om att man valde att göra så?
Nej, men det var nog vi medskyldiga till, för det var nog första gången vi på riktigt kallade samman hela media branschen efter en händelse som jag känner till i alla fall. Vi gav dem all info vi hade kring det vi visste kring liksom Nils, och det var ju så mycket som var oklart liksom. Återigen, vi vet ju fortfarande inte varför han blev mördad. Och sen baserades ju, eller liksom sen så tog ju alla individuella beslut om de skulle skicka någon för att bevaka det där valet eller inte. Men det är klart att den information de fick från oss hjälpte de ju kanske i sitt beslutsfattande, eller hjälpte de beroende på hur man ser det då. Men vi tyckte ändå att det var viktigt att vi kunde inte sitta med information vi hade utan att delge alla i branschen den informationen, och sen fick alla hantera den som de ville.
Men tänker du att det fanns en risk att man blir för försiktig som nyhetsredaktion till exempel när det kommer till att skicka ut korrespondenter när det händer något sånt här som Nils, som jag verkligen tänker chock Nyhetssverige?
Nej, men det är klart, och det är väl inte så konstigt. Vi är ju inte mer än människor, och återigen, även att vara utrikeskorrespondent är ju trots allt ett jobb. Och de flesta utrikeskorrespondenter värnar ju ändå sitt liv mer än sitt jobb, och så ska det ändå vara. Och många har familj och många har barn och sådär. Så det är klart att det är väl inte så konstigt att alla tänker till ett varv till, och att alla arbetsgivare också tänker till ett varv till. Sen tror ju jag att det ändå la sig ganska snabbt, som jag minns det. Och det får man väl ärligt säga, att andra medieföretag var ju snabbare på att åka tillbaka till Afghanistan än vad vi var. Vi var väl kanske ännu mer lite sårade än vad alla andra var, lite försiktigare och så. Och det är inte heller så konstigt. Men nu har ju Naila Salem hos oss varit där ett antal gånger och gjort fantastiska reportage och så. Och så får det väl vara. Men jag är ju mest bekymrad just nu över att vi har väldigt få kvar liberala demokratier i världen. Och i takt med att de försvinner ju ganska mycket också synen på fri och oberoende media och vikten av att journalister får göra sitt jobb. Och vi lägger ju till fler länder på den här listan av högriskländer snarare än att vi plockar bort. Och det är klart att det är ju jättebekymmersamt.
Hur tänker du att man ska parera det där på något sätt om man bedömer att det är för farligt att skicka en utrikeskorrespondent till exempel till en plats? Hur ska man ändå kunna bevaka den platsen på ett rimligt sätt?
Det kan man ju göra, och jag tycker att vi har väldigt i närliggande tid goda exempel på det. Det är ju väldigt få svenska journalister i Ryssland just nu, och samtidigt har vi ett krig, ett pågående krig, och jag tycker att vi ganska bra ändå får ut tankarna och bilderna och åsikterna från Ryssland här hemifrån, och det får vi ju för att vi har väldigt duktiga reportrar och före detta korrespondenter som pratar ryska, som har ett bra kontaktnät. Vi har flera stycken på Sveriges Radio, och det är klart att de sitter ju här hemma och via säkra kanaler, antingen anonymt eller med folk som faktiskt vill fronta, försöker beskriva så gott det går. Hur ser ryska folket på kriget? Hur ser man på Putin? Vad händer i Ryssland? Hur är det att leva under sanktioner och så? Och ett annat sätt är ju det som vi hörde så sent som häromdagen med Cecilia Udén och den medarbetare som vi ändå har som bor i Gaza och som hon har en upparbetad relation till sedan många, många, många år och som nu ju hjälper oss med att få ut både röster och fakta och bilder från ett ställe där vi inte är, och där vi vet att Cecilia med sin trovärdighet och tyngd ändå kan faktachecka, verifiera, se till att det inte är desinformation och stå för den här trovärdiga rapporteringen hem. Så att det är ett annat sätt att göra det på, och det är ingen slump att Sveriges Radio medvetet har satsat på att ha ett starkt korrespondentnät med duktiga medarbetare, och vi har många som är kvar hos oss även när de inte är ute, för att de är hemma ett tag och sen åker de ut igen. De kan många språk, de har stora kontaktnät och de står för liksom den här trovärdigheten som man ändå har i ryggen som journalist på Sveriges Radio.
Vilka skulle du säga är de största hoten som ni på Sveriges Radio ser mot enskilda medarbetare som jobbar som utrikeskorrar?
Det fysiska hotet är ju påtagligt, det vill säga att vi har folk som är på platser som är svåra att vara på och där är medför risk. Det vi har pratat om egentligen hela tiden. Jag menar, det är klart att Lubna Elshanti nu när hon är i Ukraina inte alltid är på de lugnaste platserna, och det är klart att ibland går man och lägger sig som chef då med liksom ont i magen och tänker att hoppas att det går bra. Så att det är klart att det är ju påtagligt, och det är klart att när det är fler och fler länder där man inte respekterar ens att det finns ett yrke som heter journalist, och där en journalist nu snarare är en måltavla än någon som finns där och har en legitim rätt att göra sitt jobb, så är den fysiska säkerheten är väl det största hotet. Men sen är det ju den psykiska. Välmåendet såklart, trakasserier, hot, faktiska dödshot som man ju får. Bevakar man svåra konflikter som är polariserade, då kan man ge sig tusan på att det kommer som ett brev på posten. Sociala medier hjälper ju verkligen inte till där. Tonen är rå, den är hård, den har inga liksom bortre gränser. Vi polisanmäler allt som går att polisanmäla, men det är klart att det där kan ju få den mest hårdhudade person att tänka, ska jag verkligen hålla på med det här, är det värt det? Och då finns det ju dels en risk för självcensur, eller att folk faktiskt slutar och inte vill göra jobbet. Det är klart att det är en stor risk.
Tänkte återknyta lite till det här med utrikesjournalistiken och era säkerhetsrutiner. Har du några exempel liksom i närtid där ni har beslutat att nej, vi ska nog inte skicka en person till den här platsen?
Nej, jag har faktiskt inte det. Däremot kanske vi har modifierat en resa. Alltså åkt men kanske inte gjort allt precis så som vi hade tänkt oss. Så sånt händer ju förstås. Och sen är det ju såklart att vi kanske inte ens ger oss in på att göra en analys. Vi väljer redan från början att när hit kan vi inte åka just nu, därför att det är för farligt. Det är inte ens någon idé att vi ens funderar på det.
Jag tänkte bara avslutningsvis fråga, nu har det ju gått i år 10 år sedan Nils Horner mördades. Vilket avtryck har han gjort?
Nej, men jag tycker att han har gjort både journalistiken mer mänsklig. Jag tror att många ändå nya, yngre korrespondenter har lärt av honom och har sett att det går att göra uppskattad utrikesjournalistik på ett annat sätt, och har väl kanske inte anammat det fullt ut men gjort det till sitt. Och sen tror jag faktiskt också att han har gjort ett avtryck på själva rollen. Han har visat att man kan vara både välklädd och ödmjuk och inte sätta sig själv i centrum och ändå vara en riktigt, riktigt bra utrikeskorrespondent. Och jag känner väl att vi har en korrespondentkår idag som väldigt mycket präglas av samarbete, samförstånd. Man jobbar ihop, man är bjussiga mot varandra. Och jag tror att Nils nog har bidragit till det. Inte själv förstås. Vi har jättemånga bra korrespondenter och liksom synen på yrket idag är kanske som sagt inte riktigt likadant som det var på 50-60-talet. Men det är fint att se. Det är en bra grupp med intelligenta, duktiga människor som är jättebra på att samarbeta. Och det är inte alltid helt givet, tänker jag. Och där tror jag att Nils har hjälpt till.
Här hörde vi alltså en längre intervju med Sveriges Radios vd Silla Bänke. Erik, Silla nämner ju flera olika saker här. Är det något särskilt som du fastnar för?
Nej, men jag tänker på det hon säger om rapporteringen från Afghanistan, att man inte längre åkte dit efteråt. Och det är ju såklart en begriplig reaktion från ett bolag. Samtidigt så är det ju också lite problematiskt att man inte kan få bilder eller reportage eller inslag från platser där det faktiskt händer saker. Det var ju ett val i Afghanistan då också under det året.
Sen tycker jag också det är spännande det här hon beskriver med vilka risker som hon ser för utrikeskorrespondenter. Att det är både den fysiska utsattheten i tjänst men också den psykiska. Att journalister blir på grund av sin rapportering utsatta för hot och hat. Och det finns mycket större möjligheter nu att hata och hota journalister i och med sociala medier och så vidare idag än vad det fanns tidigare.
Exakt, man behöver inte ta konsekvenserna av det. Det är väldigt enkelt att skicka ett mejl eller en tweet eller vad det nu är.
Exakt, och det är verkligen det som du nämnde förut med verktygen. Alltså det finns både för- och nackdelar med de verktyg som vi har idag. Jag tänker att många här i Sverige chockades väldigt mycket av att Nils Horner, som ju var en sån oerhört erfaren korrespondent, faktiskt råkade ut för det här. Och vi skulle kunna lyssna på en bit från SRs korredagar när Nils Horne själv beskriver hur han ser på sitt säkerhetsarbete och just det här resonemanget kring när trumfar storyn riskerna. Och här pratar han specifikt om när han bevakade jordbävningen i Fukushima i Japan 2011.
Hur funderade du och ni som var där kring vilka faror och risker som ni kunde möta där?
Alltså, strålning var väl något helt nytt för mig som journalist. Jag tror för de flesta journalister har aldrig upplevt att det skulle vara risk för strålning när man åker till en katastrofplats. Så det ställde oss inför en hel rad nya ställningstaganden och det var mycket nytt att ta ställning till hur vi skulle hantera det här. Vi var ganska överens om att vi ville veta exakt hur, alltså vad sa vetenskapen om det här, hur farligt var det egentligen. Men vi kände att det var samtidigt en väldig massa rykten och som någon sa, mycket kommunikation men lite information. Men vi hade kontakt med olika experter som både svenska och utländska som analyserade vad som skulle kunna hända i värsta fall om de här reaktorerna i Fukushima exploderade. Och då fick vi bilden av att även i det värsta fallet så skulle strålningen vara farlig inom några mil från reaktorerna och inte skada Tokyo eller andra stora städer. Så vi kände oss ganska trygga. Jag kände mig ganska trygg med att vara kvar. Samtidigt som jag vet att då andra medieföretag, jag tror alla stora svenska medier, beslöt sig för att lämna. Det har varit förstås mycket diskussion internt hur vi skulle ha gjort och vad vi gjorde, men jag tror att i efterhand så tror jag att vi agerade på rätt sätt när vi var kvar och vi rapporterade. Det var en otroligt viktig historia att berätta det här. Så det kändes viktigt att vara där. Det kändes viktigt och värt att ta ett visst mått av kalkylerad risk.
Ja, nej, jag tycker det är så intressant att höra honom liksom prata om de här riskerna och att han ändå är så övertygad om att den här historien måste berättas.
Jag tycker det också är väldigt intressant på ett annat sätt, eftersom när man befinner sig väldigt långt bort ifrån ett område, ett utsatt område, så är det lätt att få en bild av att hela området, hela landet kan vara farligt att vistas i, vilket ju sällan är fallet. Oftast är ju i konflikter eller olyckor eller liknande, de är ganska lokala. Men ju längre man befinner sig ifrån en plats så tror man liksom att allting är farligt i den regionen där det sker. Och det är ju därför också det är så viktigt att det är människor som är på plats och kan göra de här riskbedömningarna som är oftast väldigt lokala.
Ja, nej, jag undrar hur man hade resonerat från Sveriges Radios sida till exempel, eller någon annan nyhetsredaktion idag kring en sån här resa. Kanske hade det sett annorlunda ut, kanske inte.
Ja, det kan vi aldrig veta. Men jag tänker att det skulle vara intressant att lyssna på ett klipp med Urban Hamid som sitter i vår styrelse men också har varit frilansat väldigt under många år från konfliktområden. Och han är kritisk till Sveriges Radios bedömning att inte använda sig av frilansare.
Det har ju hänt förut när svenska journalister då har kidnappats och så vidare, att det har lett till att media har gjort det väldigt svårt för oss frilansare att arbeta, därför att helt plötsligt så, istället för att, som jag ser det, fatta ett beslut att ja, men nu måste vi skydda journalister och hjälpa dem så att de kan arbeta på ett säkert sätt, så blir det tvärtom, att man helt enkelt bara säger att nej, men vi kan inte anlita frilansare, och det här är ju fel. Och jag känner också, just när det gällde Nils, så tycker jag att Sveriges Radio gjorde absolut fel.
Ja, här hörde vi ju då Urban Hamid, och jag pratade ju med Silla Benke också om just den här debatten som uppstod kring att SR valde att inte anlita frilansare efter Nils Horners död, och hon står fast vid det beslutet som hon fattade då. Om vi skulle kunna höra vad hon sa.
Jag var ju ganska övertygad redan innan om att jag inte ville att vi ska jobba så mycket med frilansare. Och ett tag så fick jag lite kritik för det, eller skit för det, beroende på hur man vill uttrycka det. Därför att man som, som stor medieaktör då undanhåller en inkomst för frilansare, helt enkelt. Och att vi borde ta ett större ansvar för dem som också inte är fast anställda men som ändå vill liksom åka runt och bevaka världen. Men min bevekelsegrund för det var ju att jag vill att en person som åker på en högriskresa eller gör ett knäck för oss alltid ska kunna säga nej. Om man känner personligen att jag vill inte. Jag tycker att det här är för farligt eller jag känner mig inte bekväm. Och då ska man inte behöva fundera på om man aldrig mer kommer få ett uppdrag för Sveriges Radio för att man anses vara för feg. Eller att man blir liksom av med ett kontrakt om man nu jobbar på kontraktsanställning eller inte får det förnyat eller så. Så för mig har det varit viktigt redan innan Nils och ännu viktigare efter Nils. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man har folk som själva känner sig säkra i att de har arbetsgivaren i ryggen när de åker ut så.
Nej, men jag tänker att det här är en ganska svår nöt att knäcka för att å ena sidan så sitter man som arbetsgivare och publicist med all den här informationen om att det finns väldigt farliga platser runt om i världen som man å ena sidan absolut vill bevaka på plats och å andra sidan så har man ett arbetsgivaransvar för sina anställda. Och jag förstår liksom att man hela tiden man befinner sig i ett dilemma. Är det rimligt att skicka en kollega, en medarbetare till en plats som är jättefarlig, ett högriskland?
Jag har själv suttit som redaktör och köpt in material för olika tidningars räkning. Från konfliktområden och områden som har varit väldigt utsatta. Och det är ett jättesvårt val. Och det är ju väldigt svåra bedömningar som man står inför.
Har du något sånt exempel där du har behövt... Det finns säkert flera, men där du har behövt tänka extra många vändor eller kanske till och med ändrat dig?
Ja, jag har sådana exempel. Det som jag kanske först vill säga är att de länder som jag tycker är svårast, det är länder med hög kriminalitet, som till exempel Haiti. Det har varit väldigt, väldigt svårt. Krigszoner är lite lätt. För att det är lättare att göra någon sorts bedömning, i alla fall i vissa konflikter. Då, liksom så här. Men länder med hög kriminalitet, där är det väldigt svårt, för det kan hända vad som helst på gatan, när som helst egentligen. Haiti är ett sånt exempel, där jag inte har valt ibland att inte köpa in.
Vi har ju varit inne på det nu tidigare i avsnittet, men just det här att det finns ett kanske större behov och ett större intresse för den här typen av bevakning på farliga platser runt om i världen. Och samtidigt så blir det allt farligare att jobba från de här platserna. Har vi på Reporter utan gränser några råd till frilansare till exempel som ska ta sig an de här länderna och rapportera ifrån?
Det man ska tänka på är ju att man ska alltid vara försäkrad. Och gärna se till att man har en tät kontakt med redaktören, alternativ kollegor i branschen. Och det är också viktigt att man såklart gör en säkerhetsbedömning innan man åker. Och då är ju grundfrågan är, varför åker jag? Är det här resan, är det värt den här risken jag utsätter mig för? Det är en sån här första fråga som man bör ställa sig. Så det är några förslag då hos oss. Som man bara. Sen är ju utbildning alltid bra. Det finns flera säkerhetsutbildningar som man kan gå och så vidare. Och det rekommenderar jag verkligen.
Jag tänker att man är särskilt utsatt som frilans också för att man inte har en arbetsgivare i ryggen.
Exakt, du har ju inte de redaktionella musklerna som en stor arbetsplats kan erbjuda. Så det är klart.
Hur är det? Kan man på något sätt istället för att skicka sina medarbetare till farliga platser, kan man använda sig av lokala journalister? Sveriges Radio har ju haft ett nära samarbete nu med en journalist i Gaza som har samarbetat väldigt tätt med Cecilia Udén till exempel, och de har på så sätt kunnat få tillgång till Gaza där ju många journalister inte släpps in idag.
Absolut, det är verkligen ett alternativ. Jag har själv arbetat så. Jag har haft frilansjournalister i Bangladesh till exempel som vi har jobbat med i olika fall. Men det är också viktigt att det finns svenska journalister och reportrar på plats som har en förståelse för vad som är intressant för den svenska publiken. För det är inte alltid samma sak och vi tolkar verkligheten annorlunda beroende på vilken bakgrund vi har och var vi kommer ifrån och så vidare. Så att det är ett jättebra komplement, men det räcker inte. Det behövs även svenska reportrar som är ute och arbetar.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på några fler röster om just Nils Horner. Vi kan börja med att lyssna på Lubnel Shanti som är Ukraina-korrespondent på Sveriges Radio.
Tiden stannade upp när beskedet om Nils Horners död kom. Vid det laget så jobbade jag inte som journalist och jag kände inte heller Nils Horner. Men visste mycket väl vem han var, så många gånger som jag hade hört honom på radion. Men framför allt hört de människor han mött och intervjuat. Hans förmåga att ta en närmare till världar bortom ens egna. Hur han förmedlade röster som annars ingen skulle ha hört. Och inte bara för sakens skull, utan också för att dessa röster sa något, förklarade, gav perspektiv på världen. Idag när jag själv jobbar som korrespondent så tänker jag ofta på det. Att det inte alltid är människor med makt som kan sätta ord på vad som egentligen händer där ute. Utan det kan vara ett barn, en äldre dam sittandes på en bänk utanför sitt förstörda hem, en soldat, en förbigående. Att lyssna, att sätta det i en större kontext. För mig är just det utrikesjournalistik. Det vardagliga, bortom storpolitiken, människor mitt i allt. De som får ta konsekvenserna av andra människors agerande. Och det är något Nils Horner har lärt mig.
Mordet har ju påverkat det jättemycket. Säkerhetsförberedelserna är ju otroligt mycket högre. Och kostnaderna för det också.
Jag skulle säga att det fruktansvärda mordet på Nils Horner skakade om och ledde till att frågor om journalisters säkerhet fick större vikt på svenska nyhetsredaktioner. Jag upplevde själv en tydlig skillnad. Jag var stationerad för Sveriges Television i Mellanöstern och det finns ett före och ett efter som inte enbart handlar om vikten att ha med sig hjälmar och västar i fält. Just i Mellanöstern när man reser till länder som Jemen, Syrien och Irak till exempel, så är överväganden om säkerhet alltid närvarande nu och jag tycker att arbetet har blivit mer professionellt när det gäller riskbedömning, utbildning i sjukvård och inte minst hur vi undviker att utsätta dem vi intervjuar och våra lokala medarbetare för onödiga risker.
Här hörde vi också Julia Nilsson, redaktionschef på tidningen Journalisten, och Stina Blomgren, utrikesreporter och tidigare Mellanöstern-korrespondent på SVT. Och jag tänker att vi också ska lyssna på ytterligare en röst om Nils Horner. Och det här är Paul Hansen som jobbar på Dagens Nyheter.
Nils Horner har alltid betytt väldigt mycket för mig som en förebild. Både som människa och som journalist. Han var den som kunde vara på plats och beskriva stora, komplexa skeenden. Men hade även den unika förmågan att omsätta det stora till det lilla och tvärtom. En annan sak som jag alltid var imponerad av med Nils Horner, det var att han alltid var den, för mig i alla fall, som man reagerade på när man satt på ett redaktionsmöte och skulle berätta om eller pitcha om en idé. Vi borde vara i Kabul eller vi borde vara i någon annanstans, och så sätter man på radion och så hörde man att Nils Horner redan var där. Så alltid ett par, tre dagar efter Nils Horner var där kunde man själv dyka upp och försöka berätta någonting som han redan hade berättat. Det var en väldigt, väldigt unik egenskap. Han lämnade ett stort tomrum efter sig. Och det tomrum han lämnat efter sig är fyllt med så mycket annat. Ett sånt otroligt arv som vi andra har fått att förvalta, och det är han honom evigt tacksam för. Må han vila i frid, Nils Horner.
Man blir ju, när man hör de här rösterna, så man blir ju berörd.
Ja, verkligen.
Otroligt. Ja. Hur många människor som Nils Horner har inspirerat i vår bransch och hur folk fortfarande tänker på honom och den journalistik han gjorde, fast det är 10 år sedan han gick bort.
Mm.
Erik, har du något mer att tillägga till dagens avsnitt?
Nej, jag tror vi stannar där.
Då tycker jag att vi avrundar dagens avsnitt av Pressfrihetspodden som vi har gjort till minne av journalisten Nils Horner som mördades i Kabul 2014. Tack till dig, Erik Larsson.
Tack till dig, Siri Hill.
Jag tycker att eftersom vi inledde det här avsnittet med att spela en bit ur Nils Horners sista reportage, så tycker jag att vi ska låta Nils Horner avsluta vårt avsnitt av Pressfrihetspodden.
Det här är Nils Horner för P1-morgon i Tokyo.
Det här är Nils Horner för P1-morgon i New Delhi.
Nils Horner i indiska Kashmir.
Det här är Nils Horner i Beirut.
Nils Horner i Agra, Indien.
Det här är Nils Horner i Peking,
i Amman,
i Bangkok.
Nils Horner, Kabul.